Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Vi är inte ensamma i Sundra.
Nej.
Utan vi har Bianca Salmi med oss.
Men jag behöver ha den här pressen. Jag behöver ha någon slags press här när jag ska tävla.
Ja, men jag trodde aldrig jag skulle bli en sån person.
Nej, jag trodde inte det.
Och nu är det, mamma.
God morgon, Maja.
God morgon. Hur mår du?
Jag mår bra.
Har du träningsvärk?
Det är det jag skulle fråga dig, om du hade träningsvärk. Nej, men vi var ju på Pilates och jag kan inte säga, det var ju igår, men när ni lyssnar på det här så är det ju en vecka sedan. Och jag har ju kört en typ av Pilates innan. Jag har ju kört på B-Core.
Megaformer.
Ja, men det är som en moderniserad Pilates.
Ja, exakt.
För att det här...
Vi kom in till en källare fylld med sexställningar.
Ja, nej, men alltså, ja, det kändes som en medeltida tortyrkammare. Så när vi kom, nu är det skrangla, det kedjor och jag bara... Okej, vad är det här? Men jag blir ju också lite så här, jag blir pirrig för att jag inte vet vad som kommer hända.
Exakt.
Så jag blir så här, okej. Och så när hon står förklarar, hon var väldigt bra, Jamie.
Jättebra.
Och så hon heter Core Star på Instagram om ni vill kolla in henne. Riktigt, riktigt duktig.
Pedagogisk.
Och ja, hon pratar lugnt och jag var bara så här, okej. Jag märkte hur min så här treåringshjärna kom igång. Mm. Att jag inte lyssnade på instruktioner utan jag ville bara köra igång. Men jag har sjuk respekt för Pilates. Det var tungt.
Alltså både du och jag är ganska vältränade och starka. Ja. Men det var ju helt nya muskler som fick jobba. Ja.
Men har du träningsvärk?
Alltså jag körde ett väldigt hårt pass i onsdags. Ja. Som jag redan igår hade väldigt mycket träningsvärk av. Så jag tror att det är en blandad kompott av de båda. Men absolut. Mm. Verkligen. Själv då?
Jag körde ett sjukt snatchpass.
Ja, på morgonen jag bara, vad tror Johanna att du ska göra något jäkla liksom, meditationsgrej? För du körde ju liksom på morgonen ashårt, sen gick du hela vägen till Pilatesstudion. Jag bara såhär, du kommer vara helt död när vi ska börja.
Ja, men jag gick typ 12 kilometer från Sumpan till studion. Och sen så körde vi, så när jag kom hem igår, alltså jag var som en urtvättad trasa. Dels så känner jag från chatpassen, men jag känner ju lite så här, lite på den inre magmuskulaturen.
Exakt, alltså där core-övningarna vi gjorde i början.
Ja, där jag inte brukar få till. Och sen så känner jag faktiskt, men där är ju bara för att jag har haft lite problem med fästet mot hamstring. Minimus och att den kändes, men det var för att jag kopplade in den. Så att du får se, jag ska springa hem från studion idag så att vi får se hur det känns helt enkelt. Men det var bra. Jag kan ju tänka mig, jag skulle vilja ha typ ett klippkort där och kanske köra så här en gång varannan vecka.
Ja, exakt. Jag tror att man skulle vinna väldigt mycket på att ta in en kanske ny träningsform. Mm. Eftersom, som Jamie sa, att man jobbar med mycket så här inre muskler, stabilitet, hitta rätt andning och allt sånt där. Så jag tror man skulle vinna mycket, ja, men till exempel för mig med crossfiten. Att,
exakt. Men jag känner ju gänget på B-Core också, så jag ska gå dit också någon gång på det här.
Du får deala till något bra till. After workout på.
Jag gillar det här att after workout på de ska gå och träna i olika saker och testa på.
Ja.
Jag tycker också att vi ska klättra för det är jävligt roligt.
Ja. Nej. Gud vad läskigt.
Ja, det är just därför vi ska göra det. Jag såg din min nu. Men det är fredag. Det är fredags. Jag har en sjuk fredagsfeeling idag.
Jag med.
Alltså det pirrar i kroppen. Jag berättade innan att jag ska ut och käka på Rekord ikväll. Och sen så ringde jag, eller jag skrev med ett annat gäng som jag ska gå och käka med imorgon. Och det visar sig att vi har ju bokat Rekord imorgon också. Så att jag ska på Rekord 2 dagar i rad. Mm. Men det blir kul. Mm. Så det är en riktig vän och social helg. Och så här, så springer jag långpass på söndag också med andra vänner. Alltså det är väldigt mycket socialt. Så det är skitkul.
Och jag tror vi också har väldigt mycket fredsfeeling, för vi är inte ensamma i Sunra.
Nej.
Utan vi har Bianca Salmi med oss.
Ja, hej.
Welcome.
Tack så jättemycket.
Hur mår du?
Jag mår bra, lite stressad morgon, men som sagt det är fredagsfeeling. Mm. Så att, jag är taggad.
Solen strålar, alla är på bra humör.
Ja, men det känns som det. Ja. Det känns som att folk har liksom så här börjat leva upp igen.
Mm.
Det är riktigt roligt, alla man pratar med är typ pepp.
Mm.
Det kändes när man gick på gatan, jag sprang ju då på gatan här fram, men det kändes som att alla var uppe och taggade och glada och solen lös. Ja, kul.
Mm. Vad har du för helgplaner?
Helgplaner, ja, vad ska jag göra? Det är lite fira min brorsa och min brors son. Ja, det är mycket socialt också, vilket jag känner, jag är lite trött. Så du vet, man är inte såhär, åh nej, du vet, lite panik. Men så träna lite också, jag tror att det kommer bli väldigt bra.
Du är ju bjuden idag bara för att du är en väldigt stor inspiration. Och du håller ju på mycket med friidrott, satsar där med inriktning mångkamp.
Exakt.
Kan inte du berätta, vad började din resa någonstans?
Till en början så har vi som familj alltid varit väldigt så här idrottsintresserade och alltid varit så naturligt i vår familj. Men hur jag kom in på friidrotten var väl som så att jag provade att hoppa höjdhopp på idrotten i skolan. Och då sa min idrottslärare, men det här borde du nog köra. Och jag tyckte det var skitkul. Så då provade jag och på den vägen blev det friidrott, men det har inte alltid varit friidrott, utan det har varit liksom hockey och dans och gymnastik och tills man är 15 och när man väl, då slutar det med att det blir friidrott bara.
Mm. Alltså kul att höra ändå att du uppskattar det där med höjdhopp i skolan, för det är verkligen alltså så här traumaminne för mig, för att jag har så här jättekort, korta ben, fick alltid vara den som så här rev först och så bara, nej du har en chans till, och så stod man där och hela klassen så här verkligen så här klappade och hejade och bara så här, hade sån ångest inför de här friidrottsdagarna när man skulle, för fan.
Nej, men alltså ni hade åtminstone friidrott. Vi hade ju bara handboll, då jag är från Ystad. Och handboll är typ religion där nere. Så att det hade varit kul att testa på någon gång.
Men det är ju ganska svårt så här på idrotten att bara hoppa över en pinne, det är ganska svårt. Så det blev nog ganska tydligt för min idrottslärare då att det här var hon duktig på, för att det är ganska så här, man ser ganska tydligt om man har känslan.
Och du har ju inriktat dig på mångkamp. Kan inte du berätta vilka grenar är det? För det är ju, jag försökte liksom memorera, men det är ju drös med grejer.
Ja, det är alltid svårt när man ska säga så här också. Nej, men det är 7 grenar utomhus och 5 grenar inomhus. Så då är det häck, det är höjd, kula, spjut, 200, 800 och längdhopp.
Wow. Yeah. Och om jag har förstått rätt så är ju dina styrkor 800, de här kast och sen så höjdhopp.
Exakt.
Eller hur?
Höjd har ju från start alltid varit min gren som jag var bäst på. Och sen så märkte jag att jag var väldigt bra, eller ganska jämn i de andra grenarna också. Och sen så väldigt bra, som du säger, i kastgrenarna.
Gud vad kul.
Men jag måste fråga, för nu inför, var det inför i finkampen? Det var ju trekamp, eller det var ju väl... det var någonting annorlunda där du skulle köra. Eller det var inte mångkamp?
Ja, alltså jag körde både trekampen och höjden individuellt. Men trekampen var lite nytt för finkampen då, för att de har ju bara haft individuella grenar. Så då har ju inte mångkampen haft någon chans att vara med riktigt. Så då var det en ny grej att de tog in trekamp, vilket var väldigt kul. Att man fick liksom, att de, vad ska man säga, uppskattar oss lite också. Så att man får känna sig delaktig.
Kul. Jag undrar, hur lägger man upp träningen inför så otroligt många olika grenar? För det är ju olika discipliner och det är ju förståeligt att man inte kan vara bra eller bäst på alla, utan det blir ju lite att man så här, det blir som att man har någon form av spetskompetens, att man har, man väljer ut lite det man är bäst på. Men hur tränar du?
Alltså det är det som är det roligaste, att träningen är så varierad. Det är det som gör så himla kul. Men sen så om man vill bli bäst i mångkamp, då måste man vara typ bäst i varje gren. Då ligger man nästan på högsta nivå i varje gren. Men sen tar det ju ett tag att komma dit. Men man tränar ju då, jag måste ju träna allt. Och sen så kan man årsvis kan man se att i år fokuserar jag mer på kanske snabbheten.
Så det är väldigt, det kan vara väldigt olika inriktningar så här, antingen så tränar du det som du är bäst på och försöker bli ännu bättre på det, eller så försöker du hitta dina svagheter liksom, och bli bra på det. Och det är kanske det jag gör just nu. Min svaghet är inte så snabb. Så det försöker vi jobba väldigt mycket på nu. Men såklart hålla i alla andra grejer också. Men försöka höja den lägsta nivån där.
Wow, vad intressant. Kan inte du berätta om ditt personliga rekord som du slog i år?
Ja, i mångkampen då utomhus så slog jag mitt personliga rekord som var 6101 poäng.
Alltså,
det är så sjukt imponerande.
Ja, det är väl bara, vad är det? Du kom trea, va?
Ja,
alltså overall.
Precis, genom tiderna.
Ja, exakt.
Så att jag vann, det var då jag vann SM. Så det var ju väldigt så här, ja men det känns som att man kommer på pallen genom tiden när vi kör.
Först
var
det femte. Det är så jäkla imponerande. Ja.
Och det var så skönt för mig, för att jag under året så har jag dragit en liten skada, så jag körde ingenting inomhus. Och alla som tränar vet ju att självförtroendet är det första som liksom går ner. Så det var så skönt att bara få bekräfta så här, men bara jag får träna och vara skadefri så gör jag rätt liksom. Så att det var riktigt skönt. Och det känns som att det är långt ifrån vad jag kan få ut, så att det finns mycket mer liksom.
Potential.
Ja.
Wow. Mm. Vad har du för mål då?
Ja, långsiktigt så blir det ju nu liksom 3 år till nästa OS. Så det är ju mitt långsiktiga mål. Men sen så är det ju tävlingar varje år. Till exempel nu vill jag kvala till inomhus VM som är i Belgrad. Och sen så kommer utomhussäsongen. Så att det är alltid det som är så kul. Folk som säger så här, men det är så långt till OS nu då. Men det finns ju så mycket innan det som är nästan lika stort tycker
jag. Jag måste fråga, hur stor var besvikelsen för Tokyo?
Alltså, den var inte så stor, för att man hinner alltid processa liksom. Jag var skadad och kände så här, okej, jag visst det finns en chans, men det kan bli svårt. Och det var mer typ som att så här, jag kämpade ju för att komma dit såklart, men ändå så var jag så här, det var typ okej att det inte gick. Nej. Det är såklart jag vill vara där. Men det var ändå så här, rimligt att det inte lyckades. Så är det. Man är inte den enda som inte kommer dit. Liksom. Och det är väl bara att fokusera på nästa.
Men vi har haft väldigt, alltså det är jätteroligt. Jag har haft så arrangemang på lyssnarfrågor när det kommer till ditt nu avsnitt. Och då är det många som har så här, men till exempel som den motgången eller kanske andra motgångar du har haft. Hur har du hanterat det för att inte så här, tappa motivationen och ändå liksom fortsätta sikta framåt?
Alltså jag har haft ett problem som jag alltid, som jag så här, i mitt huvud, och det är att jag liksom alltid kollar tillbaka och bara, varför gjorde jag inte bättre? Alltså du vet såhär, man är perfektionist och bara, varför var jag inte bättre i den åldern? Varför kom jag 4 på junior-VM? Och liksom grämer vi ganska mycket så. Men det jag försökt jobba på, och motivationen har aldrig varit något problem för att jag älskar att träna och kommer alltid vilja bli bättre hela tiden. Och det grundar sig alltid med att jag bara älskar det jag gör så himla mycket. Så det har inte varit något problem. Men mitt problem har varit det här att jag ältar och bara, varför gjorde jag inte bättre? Varför gjorde jag inte så här? Det kunde jag ändra på. Men jag kan ju inte ändra på det. Och alla misstag som jag har gjort, liksom, försöker jag tänka. Jag gör inte det. Men alla misstag som jag har gjort och det som jag känner att jag inte är nöjd med, har ju ändå lett mig hit. Och jag tänker, eller försöker tänka att det kommer liksom göra att jag ändå hamnar där jag vill. Alltså jag lär mig hela tiden på vägen. Och hade jag inte gjort alla de här misstagen innan, så hade jag förmodligen kanske inte varit här. Så precis. Så försöker jag tänka. Men ibland när man ligger och inte kan sova, då kan man ju bli galen.
Det är ju lätt att vara liksom efterklok och att leva i det förflutna och älta det. Men det är ju jättebra som du säger, att ta med det som en lärdom istället. Att okej, men det är det som har tagit mig hit. Att jag har lärt mig av det, och nu ska jag bara, nu fokar vi på framtiden och
exakt, det man kan inte ändra på det liksom.
Nej, men exakt. Spännande. Men du har ju liksom börjat elitsatta i väldigt ung ålder. Du är väl bara 22 år om jag har förstått det rätt.
Ja, 23 november.
Spännande. Men hur har det varit för dig att ändå, ja, men kanske behöva sätta idrotten i första rum hela tiden, och kanske har du känt att du har gått miste om så här, ungdomsåren, eller tappat kompisar på vägen eller något sånt där?
Nej, alltså det kanske var som värst när jag var 15 och sådär. Alltså jag brukar säga, eller min mamma brukar säga, att jag var väldigt ganska vild och galen när jag var yngre. Men sen så när jag kom, alltså vid 15-16 års åldern, och då var det väldigt mycket kompisar och så som drog igen. Men grejen med mig har alltid varit så här, att jag aldrig valt det istället för friidrotten eller idrotten, utan det har liksom varit att jag försöker kombinera det. Jag har varit ute till 5 och sen så, men jag ska träna med 8. Och det funkar ju inte heller. Nej, men det har liksom ändå haft lite betydelse att jag skulle aldrig liksom utesluta friidrotten. Utan det har mer varit så att med åren så har det varit okej, jag kanske inte ska byta till 4 om jag ska träna vid 8, typ så. Och det var så stor skillnad när jag gick på träningsläger och bara, åh nej, nu missar jag den här Halloweenfesten som jag alltid missar varje år, eller nyår. Till att en dag jag bara, åh tack och lov, jag ska gå på träningsläger. Så att jag slipper allt det här. Och det var bara så skönt när den kom, typ 16-17 års åldern, för då var det så här, folk tror bara, åh men nu missar du nyår. Jag bara, thank god. Alltså jag orkar typ inte vara hemma. Och då känns det verkligen så här, som att det inte går miste om. Jag får bara ut bra saker av att ha idrotten.
Vad härligt. Jag tycker det är jätteimponerande att du är så mångsidig. Det är ju lite samma sak med typ crossfiten, om man nu ska satsa på det. Det är också så här väldigt utspritt, och jag tycker det är väldigt häftigt hur man kan, eller hur du kan vara så himla bra på allt.
Ja, men det är som är så kul.
Ja,
annars jag är, alltså jag blir uttråkad om jag skulle köra på gymmet om jag har egen träning, då måste jag byta övning hela tiden. Vet. Man blir så skadad.
Men på tal om träning, hur ser liksom en träningsvecka ut för dig?
Det är väldigt olika beroende på vilken period jag är i. Men till exempel nu så är vi grundperiod mellan två säsonger. Och då är det ungefär 10 pass i veckan. Träning på morgonen, på eftermiddagen. Och sen så har man ju sina dagar. Det här är som inristat i sten. Liksom. På måndagar är snabbhet, tisdagar hopp, onsdagar gym. Så att man har väldigt mycket så här som vi bara rullar på.
Vilken klubb kör du för?
Turebergs FK. Så att det är Sollentuna jag tränar.
Kul! Men har ni, för ni periodiserar väl en del, och ni har fått, vad är din nästa tävling nu?
Det är januari.
Det är januari, okej.
Okay. Så nu, och säsongen slutar i september, så att nu är vi mitt i grundperioden. Och det här är liksom den bästa perioden jag vet. Alltså det är liksom nu.
Men kan inte du berätta lite mer om så här ditt år, alltså så här, hur du periodiserar, hur du lägger upp
det? Jag tror folk kan vara nyfikna på det, verkligen. Hur man lägger upp det.
Ja, men om man ska börja då, det känns som att man börjar ett nytt år i september. För då brukar vi ha en vecka helvila där man får göra vad man vill. Och då tränar jag allting annat som jag inte kan träna på idrott. Och sen så har vi en liten upptrappningsvecka där man börjar lite smått. Försöker vänja kroppen med kanske mycket egen kroppsvikt. Och inte så mycket tunga vikter utan mer mängd kanske. Och sen så kommer man in i grundperioden, och då är det liksom många rep. Det är många serier, det är många intervaller, längre intervaller. Ja, bara tufft träning generellt och mycket mängd. Så att det är nu det är som jobbigast. Och då kan man säga att de tre första veckorna där i september, oktober, då är det fortfarande som en liten upptrappningsfas. Sen har vi en liten lättare vecka, och nu är jag första veckan, vad är det, oktober, där vi börjar 4 veckors tuffaste kan man säga. Och sen så kommer januari, och då är det säsong, och då lättar man upp träningen igen. Och så rullar man lite. Samma sak under våren sen innan utomhussäsongen.
Spännande, vi pratar ju mycket om periodisering i podden och vikten av att så här, nu är du lite drottare, men också så här, vardagsmotionär, att man inte alltid kan liksom maxa inför varje pass, och att man måste liksom, ja, men dela upp det, och både med ja, men mängd och intensitet och allt sånt där.
Jag har ju också en coach som heter Mattias Räck, och vi pratar väldigt mycket om det. Han har ju väldigt mycket cyklister. Och de kör igång i februari. Så han är också så här, han bara, men nu, han bara, tänk som en cyklist, och att vi liksom så här, det är jäkligt roligt. Jag gillar ju det tänket. Det känns lite som att man går in i ett labb, och labbet är en själv, och så går man in och börjar liksom börja jobba på och bygga upp någonting igen. Det är en häftig känsla.
Min tränare brukar prata mycket om så här superkompensation, du vet, så här, man måste ha den här vilan för att kunna gå upp i nästa steg liksom. Och det är ju viktigt för vem som helst som vill utvecklas liksom. Och inte bara för kroppen, om vi säger, ha en liten lättare vecka, utan för huvudet.
Exakt.
Det är så här, Bianca, jag vet att du är jättepigg och glad nu, men du får inte träna, för att på måndag ska vi köra, och då får inte du vara liksom slut, då får inte jag liksom vara, utan då ska jag liksom, då är det hårt som gäller. Så att det inte blir medelmåttigt hela tiden.
Det är den här mellanmjölksträningen som gör att man hela tiden suger ut lite energi åt gången och inte orkar
panga på när man ska.
Det var det jag gjorde när jag efteranmälde mig till halvmaran. Jag anmälde mig till 3 dagar innan. Då hade jag kört en 21:a fjälllopp på lördagen, helgen innan, och sen så tränade jag ingenting efter det, och sen så på torsdagen var jag så här, fan alltså det här, det känns bra, jag är fan krispig, och då hade jag ju superkompenserat, jag hade inte gjort någonting. Exakt. Så anmälde jag mig, sprang Stockholm halvmara här på lördagen.
Den som var i år?
Ja, cool. Så att jag körde liksom, ja, men lördag och sen så lördag igen. Sprang liksom, ja, men sprang och snackade med folk och skulle nästan kunna springa baklänges i typ så här 4:20, 4:30 fart utan problem och bara så här, nej men det här är ett härligt lördagspass.
Mm.
Inga konstigheter. För att så här, jag någonstans hade haft en vilande mellan, lyssnat på kroppen och sen sprungit på egentligen trötta ben, men det var ju crisp as fuck.
Nej, men vi har haft, vi har ju också så här ibland testveckor som är den här lite lättare veckan. Och då är det vissa, några i min grupp som hade varit lite sjuka, inte jättesjuka, men de hade tvungna att vila. Och de kom ju på den här testveckan och gjorde så bra resultat. Och jag bara, ni har varit sjuka, vad fan händer? Och då har de att vila.
Exakt.
Och min tränare såhär, de har vilat nu, de är hur fräscha som helst.
Ja.
Du har tränat på och det är okej. Alltså, så här, men det påverkar.
Ja.
Och då blir man såhär, jag bara, vad fan? Man blir galen.
Ja. För det är ofta så här när man är en elitsatsare eller verkligen vill komma vidare, att man nästan inte vill vila bara för att man har någon slags mindset att jag måste bli stark, men vilan är ju så viktig med återhämtning, att faktiskt låta kroppen bygga upp sig själv.
Ja, man tror att man tappar, att man tappar konditionen och man tappar muskelmassa. Det är det, alltså det går inte så fort. Det är många tror när de tror att de tappar muskelmassa och kondition. Det är egentligen bara att de tappar, det sitter i huvudet, att det känns lite jobbigare, men det får det väl göra.
Ja, men det säger min tränare också, att det är det största problemet, det är så här, man tappar inte på en vecka. Nej. Typ innan en tävling och jag måste vila eller någonting så här lite ont. Han bara, Becker, du hade kunnat vila hela den här veckan och du kan ändå tävla, för du tappar inte någonting på en vecka.
Nej.
Alltså det är liksom
Det är därför också så här, ni har era grundträningar, därför ni har era pulseringar, för ni bygger upp det här under en längre tid. Och du har en grym bas att stå på. Sen det här, den här 10% som är rörligt i toppskiktet. Så jag tycker det är så otroligt viktigt, för att många gånger så har ju, när man pratar om så här hur elitidrottare tränar och hur vardagsmotionärer och elitmotionärer, så pratar man, alltså man skiljer väldigt mycket på så, men det är en elitmotionär, så man kan inte jämföra sig, och det ska man inte. Men med tanke på att vi vanliga motionärer allt mer tränar som elit, att vi tränar otroligt mycket, allt fler amatörer springer lopp och springer väldigt bra lopp eller håller på med crossfit och liksom tar väldigt mycket, så måste man någonstans också steppa upp sitt game kring hur man tänker kring träning. Och börja bli så här, dels träna smartare, men dels tänka smartare kring träning och faktiskt så här, ta hand om sig själv och se sin kropp också som så här, okej, det här, den ska utföra ett jobb någonstans.
Men hur tycker din lyssnare som har undrat, hur stor del av din elitsatsning och din träning har varit den här mentala träningen?
Väldigt mycket ändå. Jag skulle säga att det är nästan 50-50, om inte mer ibland. För det är så mycket, om man ska komma till tävlingar så är det liksom så mycket som sitter i huvudet. Och jag kan bara tänka mig hur många gånger jag har begränsat mig själv bara för att jag inte varit där i huvudet. Man vet ju själv, jag klarar 1,90. Jag har säkert 1,96 i huvudet. Men jag tänkte, jag ska bara klara 1,90 idag, och efter det går det inget mer.
Exakt.
Så att det är så mycket mentalt och mer än vad man tror. Och jag har tagit hjälp också, inte för att jag har haft så mycket problem, utan mer så här, jag känner att jag kan bli ännu bättre på den här biten. Och det finns så många knep man kan lura sin hjärna på och hitta sina egna liksom triggergrejer. Typ jag hade ett problem kanske förut så här, att jag kunde alltid prestera och hoppa bra i mångkampen, vi säger höjdhopp. Men när jag skulle köra individuellt till exempel på SM, så kunde jag inte alls hoppa lika högt. Och det var för att jag hade en annan press i mångkampen. Här måste jag prestera, jag får inte förlora här, för det här är min grej. Men när jag kom på individuellt var det så här, det är okej om jag tar brons eller vet, så här. Och då hoppade jag aldrig bra. Men jag behöver ha den här pressen, jag behöver ha någon slags press här när jag ska tävla. Alltså lite det här, så att adrenalinet kommer, den här nästan näring på ångest inför. Och det hade inte jag när jag tävlade individuellt. Så okej, hur ska jag skapa det här? Tänk nu att det här är på liv och död. Jag måste liksom så här, det här är lika viktigt. Ja, du vet, man måste hitta. Så att det är så mycket mentalt och så många knep som man kan komma på så här för att kunna prestera när man vill. Och alla är så olika också.
Exakt.
Så att,
spännande. Men hur går till exempel tankarna inför höjdhopp när du står där och väntar liksom på startsignal att du ska köra? Vad tänker du då?
Ja, just höjdhopp, det är det som är så kul med mångkampen, att alla grenar måste jag tänka olika. För till exempel höjdhopp, då måste mitt adrenalin vara högt. Jag måste liksom stå och skaka. Jag vet att om jag står och tänker i höjdhopp, om jag hinner tänka så här vad som händer runt omkring, då vet jag är inte där.
Nej.
Idag kommer jag inte att hoppa lika bra. De gångerna jag vet att jag hoppat bra, då står jag så här och jag vet knappt vart fan jag är. Jag är i någon bubbla och efteråt så kan jag vara så här, var fan var jag någonstans? Liksom. Och då vet jag att när jag är hamnar i den liksom, jag kan nästan känna så här, nu är jag i den liksom bubblan. Då vet jag att idag kommer jag hoppa bra. Men jag kan direkt känna när jag är utanför den. Och då har jag den känslan att jag vill vara så taggad och adrenalin. Men om man jämför med typ så här kula, stötta kula, där är tvärtom. Jag får inte ha någon slags adrenalin alls, blir nervös. Då bara kulan 10 meter. Där måste jag vara lugn, harmonisk, inte stressad. Så då är det så här, försök tänka på annat. För börjar tänka på kulan, då blir jag nervös. Så att det är så olika hur jag måste tänka och hur jag måste lära känna mig själv. Så här, när presterar jag som bäst i den grenen, i höjdhopp. Och,
Hur lång tid brukar det vara mellan de olika grenarna?
Det måste vara minst 30 minuter om man kollar på internationella mästerskap. Men det är oftast längre. Men...
För jag tänker, det är ju väldigt så här, som du berättade, det här bubblan, det här stresspåslaget, den här pressen vid höjdhopp, men att du ska sen finna det här lugnet vid kulan. Alltså jag menar så här...
Ja, det är en berg-dal bara. Alltså, när man kommer, nu kan jag i och för sig typ aldrig sova efter en tävlingsdag, men du vet, när man kommer in på sitt rum och man bara... Så ser jag i väggen och bara, vad fan händer?
Men jag kan tänka mig att man blir helt urlakad.
Alltså,
för du ska ladda om, ladda på, ladda av. Alltså hela tiden.
Ja, nej, det är verkligen en berg-dalbana. Men ändå när man ligger där på säng, i sängen och ska försöka sova, då är det svårt att sova. Haft så mycket adrenalin liksom.
Spännande.
Jobbar du kvar på Hela Sverige Springer?
Eller? Ja, eller Sverige Springer. Men det är också ett produktionsbolag.
Är det Back to Workout?
Ja, men vi gjorde den grejen med Sverige Springer. Sen så är det lite, jag är mycket med Sverige Springer som en träningsprofil och hjälper så. Men jag har försökt att så här, gå mer in i produktionsbolaget för att jag kan inte göra så mycket träning, för det känner att det förstör min egna träning. Så då är jag mer så här, okej, men jag är mer bakom kulisserna och kanske har lite mer så här, vad ska man säga, sitter vid datan och kanske publicerar grejer, har kontakt med samarbetspartners.
För det måste vi säga. Och alltså, även fast du elitsatsar har du ju också lagt tid på att utbilda dig till PT. Vilket är så fascinerande att du liksom finner tiden till det.
Ja, men det var väl lite, inte en kris, men vet, jag är väldigt så här, jag måste känna att jag är delaktig i någonting. Och jag märkte att precis efter, vad ska man säga, skolan, när det var lite så här mellanperiod, att alltså jag direkt mår dåligt när jag inte har någonting annat än friidrotten. För då får jag så här, jag måste kunna tänka på någonting annat och känna att friidrotten inte är allt. För att är det en träning som går dålig, då är hela jag dålig. Då är hela livet dåligt. Så då behövde jag hitta någonting, och då var PT-utbildningen det första. Jag tänkte så här, bara, men det är ju perfekt, jag älskar träning. Och om det är någonting jag skulle kunna jobba med efteråt, så är det det. Och jag är jätteglad att jag gjorde det, för då kommer jag alltid ha någonting att luta mig tillbaka på.
Jättesmart ju.
Känns det som att det är så här, annars är det väldigt lätt att identifiera sig med sina prestationer och friidrotten?
Ja, det är såklart. Jag försöker att separera dem för att må så bra som möjligt. Men ja, det är väldigt... Jag tror inte att jag är där idag, men förut var det väldigt mycket så här att hade jag hoppat dåligt eller om det gick sämre under en längre period, alltså då mådde man ju så dåligt så att ibland så hittar man knappt ut. Man bara, nej men jag, alltså vet man väl så här, jag vill inte leva. Alltså nu säger jag inte att jag skulle ta livet av mig, men jag bara, nej, jag orkar ingenting.
Nej.
Vem, alltså vet, man tappar värdet för sig själv.
Det är ju väldigt vanligt med prestationsångest, alltså när man är elitidrottare. Och det har jag fått höra.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
båda att det kan vara fördelaktigt som du säger att ha den här pressen inför en tävling och verkligen så kunna tagga till liksom. Mm. Men också att om det inte går den vägen man vill, att man verkligen känner att man är ens prestation och identifierar sig så starkt vid den liksom. Mm. Har du försökt jobba på något sätt med den mentala biten, att så här, ja, men kunna urskilja dig själv som person och ditt egna värde från dina prestationer?
Ja, jag tror att jag har liksom jobbat med det utan att jag ens tänkt på just det.
Mm.
Utan jag märkte att är jag nöjd med mig själv och mitt liv utan friidrotten eller utanför den, då kommer inte det påverka mig lika mycket, mina prestationer. Friidrotten är fortfarande allt, men så fort jag gick av banan och kom hem så kände jag mig nöjd med det livet jag hade. När jag sitter med min familj eller typ med mina vänner och ja, då känner jag mig så nöjd där. Så att jag kände inte då att friidrotten är allt, även fast det är, förstår du vad jag menar. Jag kunde ändå känna mig så nöjd. Går friidrotten åt helvete så är jag ändå nöjd. Och det är så jävla skönt att känna så. Jag känner så sen man kanske inte varje dag. Ibland är man ju lite så här, vad händer, vad gör jag med livet? Mm. Men oftast så känner jag så. Och det är det som gör att jag kan njuta så mycket mer av friidrotten också.
Vad skönt att höra ändå. Ja. Alltså, det på liksom plats.
Känner du att du har mycket förväntningar på dig själv? Och jag kan tänka mig så här, för att jag tänker mig, och du är ju elitidrottare och det är ju det också så här, det primära du gör, även om du har ett vanligt jobb vid sidan om. Och, men sen är det ju också så här, du är ju någonstans en social medieprofil, du har ju ett konto. Känns det som att där ökar förväntningen också på dig på vem du är och att du, det känns som att du ändå måste ändå prestera på flera olika plan. Du måste prestera inom idrotten, men också så här på jobbet, men också så här i, ja, men utåt sett offentligt, så här, sociala medier, vem du är, att det är någon slags förväntan.
Ja, eller det kan vara mer kanske vara en stress att jag ska hinna med allt. För att ibland så blir det kanske mycket och det är där jag försöker ha kontroll så här, bara, okay, men fokusera på rätt saker.
Ja.
Men jag skulle ändå säga att de flesta eller mesta liksom förväntningar kommer nog mer från mig själv. Mm. Den här stressen att jag vill vara bra på så många plan. Mm. Och den här lilla stressen, till exempel jag säger åldersnoja, du vet, jag vill hinna med allt så mycket som möjligt och bara, varför har jag inte kommit längre i friidrotten? Varför har jag inte gjort så här? Det kan vara, varför har inte så många följare än? Mm. Varför har jag skulle gjort så här träningsvideos varje dag? Alltså vet, det där ligger konstant i mig lite så. Mm. Så det är mer den här lilla pressen på mig själv. Jag tror utifrån så kan jag nästan mer känna så här att folk tänker hon gör mycket. Mm. Eller förstår du vad jag menar? Så att det är inte så mycket press utifrån.
Nej.
Utan det är mer jag som känner att jag kan göra lite till. Jag kan göra lite till. Ja.
Alltså jag kan säga så här att ni två är ju båda 22. Jag är 33.
Mm.
Den pressen jag känner är att jag önskar att jag hade kunnat vara i er ålder nu och kunnat satsa mer på träningen. För jag fann ju träningen ganska sent i mitt liv. Och det kan vara en liten sorg i mig. För att jag är så här, gud, hur långt hade man egentligen kunnat gå om man hade typ satsat tidigare? Sen så är jag så här, jag vet ju om att jag kan typ så här satsa nu. Men det blir aldrig samma sak, hänger med? Det kan jag känna i den, det är typ den enda åldersnojan jag har. Annars är jag så här, gud, jag ser fram emot att bli äldre. Jag älskar ju att vara 30 och jag är bara så här, gud, alltså, livet blir bara bättre och bättre. Mm. Men det är typ den enda sorgen jag kan ha, att så här, fan vad mycket träningsår, träningstid, tävlingar jag har gått miste om.
Mm. Så känner ju Robert, min sambo, som vi satsar inom crossfiten. Mm. Nu är han 27.
Ja.
Och han började med crossfit för 2 år sedan.
Ja.
Och jätteduktig liksom. Verkligen. Men han känner ju så här, undrar vart jag hade varit om
exakt.
Jag var i min ålder till
jag
exempel.
Jag förstår honom till 100%.
Mm.
Alltså verkligen.
Men så tror jag alltså, typ, att alla har någon grej som de tänker på. Och det är så kul för att samtidigt som ni säger sådär, så, men det finns ju alltid 2 sidor. Mm. Jag tänker exakt samma fast jag tänker så här, tänk om jag inte hade hållit på och festat med mina kompisar så mycket när jag var 15-16. Tänk hur bra jag hade varit då. Om jag hade satsat direkt liksom, eller så här, varit mer seriös. Men så annars tänker jag så här, men hade jag velat stå här idag och gått miste om allt som jag har gjort, hade jag varit samma person? Hade jag ens fortsatt om jag inte hade varit så? Hade jag tyckt att det var lika kul?
Exakt.
Alltså, man kan ju inte tänka
nej.
Så.
Nej.
Men man tänker ju så. Men
man gör ju det. Jag menar, alltså, det finns ju folk som så här tänker väldigt mycket om så här, de som skaffar barn tidigt.
Mm.
Till exempel så här, har jag gått miste om någonting? Men samtidigt så här, men livet är ju bra här och nu också. Mm, mm. Alltså det finns ju så många tänk om.
Mm.
Ja, det är ju lätt att foka på allt man har gått miste om istället för att se vilka man möjligheter fått. Man fick istället. Via den vägen man valde istället. Mm. Men Bianca, jag är lite nyfiken på, vad tror du är hemligheten till varför det har gått så bra för dig?
Man får ha hybris nu.
Ja, verkligen. Kom igen nu.
Men varför det har gått så bra för mig? Jag tror att jag är en jävligt bra tävlingsmänniska, framför allt. Och det kombinerat med att jag älskar att träna så fruktansvärt mycket. Alltså jag tror inte att det är ett enda pass, vissa kan väl säga jag är lite trött idag, men som jag inte vill träna. Mm. Och du vet, det är som att jag är beroende och jag tycker det är så kul. Så det är kanske det första, att jag bara så här, jag kan träna hur mycket som helst. Och sen också att när jag väl står på tävlingsbanan så kan jag inte förlora. Jag vill inte förlora. Och du vet, det kan ha gått skit i träningen 3 veckor, eller 4 veckor innan. Men jag står där på tävlings, alltså, så kan min tränare också säga, det är de som switchar om och så kan jag bara prestera.
Mm.
Nu hoppas jag håller i det. Nej, men jag tror att det är mina två starka sidor som har gjort att jag är där idag.
Och vad har genom åren varit ditt varför? Varför gör du det här?
Varför har jag knappt behövt tänka på, utan det mest känns självklart att man ska göra någonting man älskar. Och jag kan inte tänka mig någonting bättre att göra större del av mitt liv än att träna hårt, för att det gynnar mig bara gott och jag tycker det är så himla kul, så att varför skulle jag inte göra det? Och det är som ett jobb. Och det känns helt overkligt.
Har du något så här mål, att så här, när jag når det här, då har vi nått liksom the end typ?
I friidrottskarriären eller?
Exakt.
Nej, alltså jag har skrivit någon lista när kommer någonstans. Men det är så här, men skulle jag komma till OS där, tagit OS guld där, säger vi mångkamp. Men då byter jag nog och kör bara spjut. Så att jag tror att jag kommer bara...
Det kan man
fortsätta när man är lite äldre. Så att det är så här, det känns som att jag alltid kommer ha... Och så tänkte jag så här, men när jag har gjort klart friidrotten, då ska jag börja satsa på långdistans och maraton. För då får jag springa alla långa lopp. Alltså det kommer aldrig ta slut.
Men så. Till exempel den här 6000 poängsgränsen.
Ja.
Kände du liksom, när du fick det resultatet, var du nöjd då? Eller var det så här, okej, men jag kan bättre?
Nej, alltså det där resultatet, det är så här, det kändes jag att man skulle ha gjort för 5 år sedan. Så att jag ligger ju alltid liksom... Nej, men jag var typ nästan irriterad så här. Hur kunde det ta så lång tid innan jag kom hit?
Men,
Gud. Men det är klart att du ska springa maraton sen.
Ja, men vet du, jag säger det, jag längtar. Ja. För jag har ändå varit på de loppen nu så här, vet, och med jobbet.
Ja.
Så jag längtar tills min karriär är över. Och du vet, man får bara satsa på det här.
Ja, men det är så kul.
Det är så kul.
Springa loppen är så roligt.
Och bara, du vet, så här, checka av alla och bara göra massa och resa runt och springa i andra länder. Och,
ja. Men det är ju, det är så jävla roligt. Alltså,
du är i det nu, eller?
Ja, det är skitkul. Jag älskar det.
Sprang du maraton också?
Ja, men jag har sprungit, men jag håller på väldigt mycket med triathlon och sprungit väldigt mycket fjälllopp och längre lopp och lite ultra och sånt.
Vad är fjällmaratonveckan? Var det där?
Ja, älskar. Det hade du gillat. Det är skitkul. Men så nu kör jag, men jag ska köra Paris maraton nästa år. Det är jag astaggad på. Men så nu, men halvmaror är min grej. Alltså den distansen passar mig perfekt, alltså rent prestationsmässigt. Men i huvudet så är det någonting som kickar igång av maraton. Så det är två olika liksom, alltså prestation, halvmara, och träna inför. Men att springa ett maraton, alltså det är ingen grej. Eller det låter jävligt självgott att säga det är ingen grej. Jag skulle kunna göra det typ nu.
Men inte så jobbigt för kroppen, menar du, utan med huvudet?
Nej, det är någonting, alltså det är någonting som händer inom mig när jag springer ett maraton eller en maratontävling.
Mm.
Och det är det jag gillar. Men jag gillar prestationen mer, att jag tar ut mig mer på ett halvmara. Så att det är två olika, men jag gillar att kombinera de två. Jag måste fråga, vad är det roligaste löppasset?
Löppasset. Men det skulle ju vara något pass nu som är i grundperioden. För då, alltså, att det är ju tack och lov att jag har 800 meter i min sjukan. För att den känslan när man tar ut det så mycket, den får man inte ut i någon annan grej. Liksom. Så då skulle jag säga när det är, vi springer på bana. 300 meter, 250 och sen 200 meter.
Mm.
Vilan emellan kan vara 3-4 minuter beroende på liksom.
Är det stående eller vad har ni för vila?
Stående vila, ja, liksom ja. Man går runt och
ja,
bara vilar.
Ja.
Så typ 3 minuter mellan varje och sen kanske 6 minuter efter de här 3 loppen. Ja. Och det kanske vi kör beroende på vilken period så här, men säg 3 serier då.
Ja.
Det tycker jag är riktigt kul för då är, det, då är jag inte så snabb så då tävlar jag, vi kör ju med många killar också mm. i min grupp. Och då är det så kul för att så här, de är snabbare än mig i början men jag är så jävla uthållig mm. så då känner jag att jag kommer närmare och närmare och närmare. Och, jag, och du vet, jag orkar hela vägen och man kan ta ut sig så mycket på sådana pass.
Men vad har ni för vad kör ni för fartlek? För att, vad sa du? Du sa 300 meter, 250 och sen
200.
Och 200.
Mm, så lite nedtrappan.
Jaha, mm. okej. Okay. Då kör ni, ökar du på då eller kör ni samma tempo?
Målet med passet är ju att man ska försöka hålla liksom farten ganska jämnt på alla intervaller okay. så att inte man sticker iväg Nej. Första Nej. Serien.
Mm.
Men det blir ofta så, kanske den första är snabbare mm. och sen mm. trappar man ner lite. Nu kan inte jag tiderna i huvudet liksom. Mm. Men vi säger på 200 meter så kanske man ligger vid 29-30
mm.
liksom.
Mm. Mm.
Så att mer liksom inte ha så stort spann så att man inte kommer in på 38 på sista liksom. Så att man håller så.
Kul pass.
Mm. Ja, det är riktigt kul att vara på bana. Mm.
Kan nog många bli inspirerade till.
Ja, det är skitkul att springa på bana.
Ja.
Alltså ja, verkligen.
Ja. Man ska vara försiktig men om man inte är van.
Ja.
Men det är, man blir så snabb.
Ja. Ja, ja, man blir ju det.
Ja.
Det är ju, jag försöker så här byta ut till mina löpkunder så att många vill ju springa på band och jag är så här, absolut band är kalasbra att springa på för motivationen om det är så här, det regnar ut och man inte ger sig ut, jag bara går och ställer på band men försök springa ute eller försök ha i alla fall ett pass i veckan på bana för att så här, dels band är ju någonstans band är ju, skapar ju farten.
Det fusk.
Ja, det är ju, du skapar inte farten själv.
Exakt.
Utan där får du ju farten av bandet. Plus att det är någonting också som kickar in igen när man springer på band eller på bana och att jag tror att många får en nytändning till löpningen.
Man tar sig framåt
liksom. Ja, men det är någonting.
Mm. Ja, men man kan liksom inte, jag tror det är väldigt svårt att ta ut sig lika mycket på band.
Ja, ja.
Som på att ha ett mål, jag ska springa där 200 meter i sista intervallen, springer på band då har du en fart, inte så att du orkar höja farten Nej. Utan du kan verkligen spurta när du springer en distans.
Ja, ja, ja.
Kul, verkligen. Kul.
Vi har fått in en lite längre fråga från en lyssnare som skriver så här: hur upplever du att det pratas om vikt inom friidrotten? Har det någonsin påverkat dig? Har själv gått på längdskidgymnasium och upplever att det fanns en outtalad tävling mellan framförallt tjejerna om att äta så lite som möjligt och träna så mycket som möjligt redan från tidig ålder och att ingen tränare slash ledare riktigt vågade ta i ämnet. Det var lite dubbla budskap där. Det pratades om hur otroligt mycket man behövde äta men samtidigt visste ju alla att det gällde att ha en optimal kroppssammansättning för att prestera. Många gjorde ju det på fel sätt och fick sluta på grund av skador, ätstörningar, motivationsbrist, depressioner och så vidare, inklusive jag själv. Hur ser din erfarenhet ut? Är det mycket problematik kring det inom friidrotten och är ledare bra på att prata om ämnet på ett hälsosamt sätt?
Bra fråga. Och jag känner igen mig väldigt mycket. Alltså om jag ska vara ärlig så har det själv varit en väldigt stor berg- och dalbana för mig också.
Mm.
Och det har nog mer varit så här att hitta min egna balans och också där lära känna min egna kropp. Och som hon säger, de försöker lära ut en sak, att det här bla bla bla, men ändå så ser man att alla försöker sträva om att kanske vara så lätt och det ser så se ut som man tror att en friidrottare ska se ut till exempel.
Mm.
Så att det är väldigt mycket, jag skulle säga att det är väldigt mycket hets och så. Man springer runt i utan några kläder och så här, varför ser inte jag ut så där eller. Det var väldigt tydligt för mig att som sagt jag har haft en väldigt resa som var lite upp och ner, kanske i vikt och du vet så här, hur ska jag prestera så bra som möjligt. Och det kanske var ett år där jag kanske gick ner alldeles för fort och för mycket. Och jag presterade inte alls som jag visste. Vissa grejer kanske gick bra, men inte på den nivån jag ville. Och jag var på ett stort mästerskap, junior-EM. Presterade inte alls så som jag ville. Kommer hem, släpper allt och bara slappnar av. 4 veckor senare presterar jag bättre. Nu, om man ska snacka viktmässigt då, jag lägger på mig kanske 3 kilo. Mm. Presterar och persar och hoppar högsta höjdhopp än vad jag någonsin gjort. Så man är så skadad i hjärnan att man tänker att vikten har så mycket med. Det är klart det spelar roll, men det är inte nyckeln till allt. Liksom. Bara för att du väger mindre eller är mer liksom lean och du vet sådär, så kommer inte det göra att du presterar bättre. Och det är det största felet som alla tror. Och min bästa sak för mig själv är att jag har slutat väga mig helt. Mm. Och istället liksom bara lyssna på min kropp och känna efter så här, hur känns det? Nu har jag kanske ätit och varit så här i 2 veckor, säger vi, 3 veckor. Hur känns min kropp istället för att bara varje dag stå på vågen och bara nej, nej. Då kunde jag liksom säga, ja det kanske kändes bra idag. Men jag ställde mig på vågen och det stod inte rätt sak. Mm. Och då presterade jag dåligt. Mm. Och det var mitt största misstag och så många år som jag har stått så.
Mm.
Tills jag bestämde mig, jag ska prova en period och inte väga mig någonting.
Mm.
Och det var som en så här, bara, det ramlade bara ner liksom en så här, på lätten man säger att bara så här, det är ingen betydelse.
Nej.
Utan det är bara känslan i din kropp och försöka att inte liksom den här stereotypen som man tror att man ska vara.
Mm.
Det är klart det påverkar om man ska tänka på vad man äter och vill man vara bäst så är allting viktigt. Men man får liksom inte fastna i det här liksom.
Med dåliga mönstret.
Mm.
Ja, men det är den här stereotypen som man tror. Lyssna på din egen kropp, känn efter själv, tänk logiskt och sluta väg dig. Alltså det var min nyckel för mig själv, för min hjärna.
Ja.
Mm.
Om jag har förstått rätt så också din mamma har varit en stor stöttepelare för dig. Hon är väl utbildad inom kost, va? Eller?
Mm, hon är kostrådgivare och PT. Hon är också väldigt mycket inne i träningsbranschen. Och hon har varit, jag har till och med frågat henne så här, hur har hon liksom varit så bra? För hon har ju lärt mig allting med kost utan att skapa den här hetsen. Och jag blir så här, du har aldrig fått mig att tänka på något så här på ett dåligt sätt. Så det är väldigt mycket tack vare henne. Det är snarare annat folk runt omkring som kommentarer och du vet så här, som har påverkat mer. Mm.
Tråkigt.
Ja.
Men hur tänker du kring kosten idag?
Det som också förändrade mitt tankesätt var mer att jag tänkte så här, vad behöver jag? Istället för att tänka, vad ska jag ta bort? Och så här, hur lite ska jag äta? Hur mycket? Så här, utan mer så här, okej, vad behöver jag? Jo, jag behöver så här mycket protein. Men jag måste ha den här näringen. Så jag tänkte mer så här, okej, jag behöver mer protein. Alltså, jag fokuserar mer på det istället. Istället för att tänka så här, nej, jag får bara äta så här lite. Eller bla, bla, bla. Så jag tänker väldigt mycket så. Och om man ska tänka mer, lite mer exakt, så var det mer så här, ät mer protein och mer riktiga måltider som håller mig mätt. Så jag försöker tänka mer så och äta så rent som möjligt. Jag gör absolut inte det, men helt. Men jag försöker tänka så.
Mm.
För att jag vill ändå att min kropp ska vara bra också.
Det har vi pratat mycket om. Vi hade en dietist, Caroline, här för 2 veckor sedan.
Mm.
Pratade vi om kost och sånt där och att det är alltid, eller 99% av fallen så är det ju bäst att tänka precis som du säger, att vad ska jag lägga till istället för att sätta förbud på sig själv. Mm. För då blir det ju lätt att hamna i såna här negativa tankemönster om kost och vikt och sådär.
Mm.
Att så här, tänk vad man ska lägga till, ät stabila måltider som håller dig mätt. Och,
ja, och våga äta.
Ja, verkligen.
Men det var någon som skrev typ en liknande fråga till mig, som var någon tjej som var ung. Och då var det mer så här, för att ibland om jag tänker när jag var yngre så tänker jag få så ångest, nu åt jag så mycket. Men tänk istället, då försökte jag bara tänka så här, ja men bra, jag åt ju bra saker. Så det var bara bra för min kropp.
Mm.
Istället för att tänka det här bara, åh nej, få panik. Utan så här bara, om du bara äter hälsosamma saker så gör ingenting.
Mm.
Och äter riktiga måltider och tänker bara, ja men nu fick jag ju jättemycket näring. Och du vet så här.
Och så ser det som ett bränsle.
Exakt, jag behöver det.
Ja.
Och förmodligen om du har ätit mycket så behövde du det.
Ja.
Typ så brukar jag tänka.
Ja. Ja, för att man får ju inte heller bara ignorera kroppens signal. Alltså är man hungrig, ja, det finns ju en anledning varför man är hungrig.
Exakt.
Mm. Det är ju, är man trött, ja, det finns en anledning varför man är trött.
Mm.
Alltså det finns ju, kroppen säger ju till.
Mm.
Precis, lyssna bara. Det var det, bara alltså, istället för att vara så mycket ute i allt det här ute så bara, Bianca, hur känns din kropp? Hur reagerar den på träningen?
vad har du gjort innan? Vad fick du så bra idag? Jo, men jag gjorde det här. Ja, fortsätt med det.
Mm. Och också så här humöret. Vi pratade innan så här att vi var, alltså så här, jag var på ett riktigt bra humör. Eller jag är på ett bra humör. Mm. Alla bara, wow, that's a shocker, Joanna. Mm. Nej, men att jag typ så här, när man nästan går och liksom trallar. Och jag vet att i början av veckan har jag varit så jävla sliten. För att jag har varit iväg i 4 veckor, haft mycket jobb och var definitivt inte på det här humöret. Och sen så nu under veckan har jag liksom så här ställt till lite saker. Jag har varit hemma varje kväll. Igår gick jag och la mig 10:00. Men jag har gjort saker för mig själv och liksom hunnit återhämta mig. Och liksom tränat bra, ätit bra, sovit bra. Och tagit hand om mig själv, vilket så här resulterar i att så här, ja, men då går man och trudelutta på stan fast att man har gått upp tidigt som fan idag. Och alltså det är så här, hur mår jag? Mm. Ja, min kropp visar ju nu tydligt hur jag mår.
Mm.
Jag är liksom den här, men triangeln vi brukar prata om, den har alltså lika långa sidor. Mm. För att jag har liksom tillgodosett allting.
Mm.
Så liksom, ja fan, tänk inte på vad andra känner och hur det ser ut utåt, utan tänk inåt och vad, så här, hur känner du?
Verkligen. Mm. Det pratade vi om förra veckan mycket. Lyssna inåt. Jag hoppas att många lyssnare har tagit med sig det.
Ja.
Men nu har vi pratat väldigt mycket om din karriär.
Mm.
Men om vi ska gå in lite på privatlivet. Vad har du för mål där?
Mål?
Ja,
mål. Alltså, jag försöker lämna alla mina mål just nu till friidrotten. Och i privatlivet försöker jag bara ha så lite mål som möjligt och bara kunna få vara lite. Så fort jag får en ledig stund så är jag med vänner och familj och försöker... Ja, men liksom, det är svårt att få in den biten också. Ibland känns det som ett, nästan som ett, så här, ännu ett stressmoment att försöka få in det också. Men jag vet ändå att när jag väl är där så gör det ändå att jag mår bra.
Mm.
Så att privatlivet så bara håller det stabilt och är som en trygg punkt.
Ja.
Liksom, det är viktigt att ta hand om sina vänner också och inte glömma bort dem. För att utan dem så kommer inte jag må bra heller.
Nej.
Så att,
jag fick in så mycket frågor om så här, är Bianca singel?
Jag har också fått det.
Jag får också upp mina frågor.
Attraktiv.
Nej, men det är väldigt nytt, men jag skulle inte kalla mig själv singel just nu.
Fan vad kul.
Gud vad kul.
Det är ovant för mig, för att jag har alltid varit en sån som bara, jag gillar mig själv.
Gud vad kul, spännande.
Mm.
Ja, då vet vi det, alla som lyssnar. Kan du sluta fråga?
Jag kommer inte fråga någonting personligt eller privat om det, för jag vet själv hur det är och inte vill jag prata om ett förhållande.
Ja. Mm.
Men jag måste fråga, kan ni dela friidrottsintresset? Har ni någonting gemensamt som ni kan dela? Eller, ja.
Alltså han är en idrottsperson, så att han har varit med på några träningar. Så vi kan dela det på ett sätt, men han är inte en friidrottskille.
Kul!
Ja, det är ju typ det bästa.
Ja.
Att man kan så här, prata träning och dela det. Det är skitkul.
Det kan jag också tänka mig kan vara viktigt att så här, ha en person i sin närhet som ändå så här, respekterar och förstår din satsning. Gud vad kul.
Ja, men fan, vad roligt.
Ja, men det är lite som när man pratar med er. Du vet, man behöver knappt säga klart meningen, så nickar ni och fattar.
Liksom. Ja.
Det är ganska skönt att bara ha någon som... Mm. In i samma.
Jag älskar den här. Och så den här feelingen i början när det är nytt och det är pirrigt och det är, man är liksom...
Man mår ju skit också var tredje sekund, men det är bra. För det mesta är bra.
Ja, det är verkligen berg och dalbana.
Ja.
Men ni båda förhållande?
Ja.
Ja, är det nytt eller har vi varit tillsammans länge?
Nej, men vi har varit tillsammans i snart 2 år.
Ja, vi har ju varit tillsammans lika länge, eller, ja, med våra respektive.
Ja.
Och Johanna är ju förlovad och ska gifta sig.
Jag är ju jättenykär.
Du är det fortfarande?
Ja, gud, ja, jag är ju...
Ja, men jag måste ju då säga. Robert sitter och lyssnar och bara,
hon säger ingenting, hon är kräftis.
Vågar inte komma hem ikväll liksom.
Nej, men jag är ju den här jobbiga människan som man ser. Som, ja men, vi går ju fortfarande runt och hånglar överallt och tar på varandra och helt...
Ja, men, jag trodde aldrig jag skulle bli en sån person.
Nej, jag tror inte det.
Och nu är det mamma.
Men det är, ja, det är kul.
Det.
Men alla vi har ju någon nu som vi delar intresse med. Alltså jag och min kille springer ju väldigt mycket ihop. Och ni kör ju crossfiten ihop, har det. Ni tränar ju också ihop. Och jag tror det är så här, man behöver inte dela allt, för jag tror också det är viktigt att man har sitt egna. Men jag tror att man har någonting som binder samman och knyter samman och får en att så här,
att man har kul
team. Ja, att man har kul. Och man bara så här, gud, vi är team här. Vi har någonting som ingen annan, att man är liksom, man är ett stadigt torn och så får det andra svaja hur mycket som helst. Det.
Nej, det är verkligen.
Nu sa jag fan för mig Game of Thrones torn.
Jag har försökt så här, är det för bild
hon
har?
Ja,
det är roligt.
Verkligen härligt.
Vem eller vilka har betytt mest för dig inom ditt idrottande och varför?
Den första jag tänker på är såklart min tränare, Vlado heter han. Han kom från Montenegro, så heter Vladimir Petrovic. Han har nog varit den som var viktigast, för jag började honom när jag var redan 12-13 år. Och det var en ganska stor grej, för att man var i en sån här stor grupp med många, men liksom i min ålder. Och så gick jag till den här gruppen, han hade få äldre, så det stack ut lite. Och så här, men han tog hand om mig så bra redan från början. Och ända sedan dess har jag tränat med bara honom och skulle inte kunna tänka mig att vara med någon annan. Och han känner mig som ingen annan, vet, så här. Och jag tror att det är så viktigt i en sån sport som jag gör. Att när jag är där på banan och jag håller på att tappa det totalt, så ser han på mig, det är en sekund, och bara, Bianca, gör det. Alltså du vet, någon som bara känner en.
Fint.
Ja, och jag träffar han liksom mer än vad jag har träffat mina föräldrar. Och vi träffas varenda dag, 5 timmar om dagen. Det är ett mirakel att vi inte har dödat varandra. Vi har gjort det nästan ibland, men men det är liksom sjukt hur man kan känna en person så bra.
Fan vad kul. Viktigt med bra coacher.
Verkligen.
Vi behöver runda av.
Jag skulle vilja bara snabbt vilja veta så här, vad har du för planer framöver? Vi vet ju Paris kanske.
Precis, men det är ju ganska långt fram. Om man ska titta i år, så nu blir det liksom träningsläger, Montenegro och sen i Teneriffa över jul och nyår. Sen kommer inomhussäsongen och då är största målet inomhus-VM.
Wow. Fan vad kul.
Kul.
Jag hoppas att du kommer till Paris, för att jag ska ju åka och kolla på i Paris, har jag sagt.
Ja, du ska det.
Ja, men vi har sagt att vi vill åka och kolla på OS, och Paris är ju perfekt.
Det kommer
exakt, vi
säga.
Då kommer vi att heja på
det. Det är askul.
Ja.
Så att det hoppas jag. Tack så jättemycket för att du ville vara med.
Verkligen. Själv. Tusen tack. Jag vet att det här avsnittet är väldigt uppskattat av många.
Ja, väldigt många som blev väldigt glada när vi sa att vi skulle vara med dig. Så att,
kul.
Otroligt roligt.
Och var hittar man dig?
Men mest på Instagram kanske då. Bianca Salming heter det.
Snyggt. Kul.
Härligt. Nu ska jag springa hem.
Ja, du ska springa.
Ja, jag springer.
Hört lite bra. Och jag ska på event. Och vad ska du göra nu?
Jag ska faktiskt ha något möte här precis efter, så det passar perfekt.
Magi.
Snyggt.
Ha en trevlig, det är ju tisdag när ni lyssnar på det här, så ha en trevlig tisdag. Så ska vi gå och ha en trevlig fredag.
Puss och kram.
Puss och kram, hej då.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.